När vi bodde i Jakarta i Indonesien så fanns det en tidning där som heter Jakarta Post. Alltså det är en lokaltidning för Jakarta, men Jakarta har över 20 miljoner människor. Så att den lokaltidningen är ju, täcker ju 2,5 gånger Sverige, eller i alla fall 2 gånger Sverige. Och där fanns det ju, som ett exempel, där fanns ju en debatt om väldigt centrala muslimska frågor. Det är världens största muslimska land, Indonesien. Till exempel hijaben, som en debatt som var många gånger fränare och tuffare. Där allting verkade kunna komma upp. Alla aspekter kunde komma upp på bordet. Och det diskuterades och frågorna gick höga. Och det var alltså i en tidning i ett muslimskt land. Alltså en debatt som aldrig skulle kunna föras i Sverige. Så det säger ju en hel del om debattklimatet i Sverige och om den intellektuella, ska man säga, egentligen debattnivån som vi har i vårt land, som jag anser är onödigt låg helt enkelt. Den behöver inte vara så låg, men den verkar sjunka hela tiden.
Ja, jag säger varmt välkommen till mitt öga till Göran Adamsson. Vi har ju pratat länge om att vi skulle träffas och så vidare med mera, men så kom det en massa corona emellan och nu är det premiär i mitt öga också för bandning via internet som det heter nu.
Ja, kul att vara här Pelle. Tack för att du har bjudit in mig.
Och du sitter i Amman.
I Amman i Jordanien. Det är bara en lång nedförsbacke så när man är i Jerusalem och nästan i Tel Aviv också. Så att det är 1500 meter upp i ovanför havsytan, men det är Medelhavet ungefär kan man säga, fast på östra kanten.
Vill du berätta varför du är där?
Ja, det är min partner Michaela som jobbar för FN och hon har jobbat för FN och för EU lite runt om i Sydostasien, framförallt under nu snart 12 år. Så jag har följt med henne och vi har bott i alla möjliga länder, Indonesien och Vietnam och Thailand, och nu har vi bott i Jordanien i det blev väl 2 år nu faktiskt. Man ser världen, och när man ser världen så ser man också det lilla landet i norr, Sverige, med lite färska ögon, vilket jag gör då. Så jag jämför Sverige hela tiden med nya länder som jag bor i, och det ger ganska mycket. Och Sverige är inte så vanligt som vi kanske tror, vi svenskar, utan det är ett ganska ovanligt land, ska jag vilja påstå. Men det kanske vi kan komma in på senare.
Nej, men kör. Vad har du för spontana tankar just nu?
Ja, jo, men det är ju just det här med att vi svenskarna verkar tro att vi är ett land av kompromisser och ett land av förhandlingar och Saltsjöbaden och så vidare, att man förhandlar med de olika parterna förhandlar. Det är i sig sant, va? Men om man gräver lite djupare i den svenska myllan så upptäcker man ju ett system som är på många vis ganska extremt och radikalt. Och det intressantaste med Sverige, det är ju att egentligen att det finns en otroligt, alltså för att vara en demokrati, för att tillhöra det som kallas the free world, så är ju mängden konsensus, eller för att uttrycka det lite mer hotfullt, graden av hegemoni egentligen exempellös, skulle jag vilja påstå, om man jämför med de flesta länder. Man behöver inte gå med längre till Danmark, så ser man att det finns ju ett debattklimat som är många gånger tuffare och gladare och roligare, mer spännande och mer oförutsägbart än i Sverige. Det finns en konsensus, och det märker man om man jämför med Indonesien. Det finns en konsensuskultur i den intellektuella debatten och inom akademin och media och politiken som är nästan utan motstycke. Och när vi bodde i Jakarta i Indonesien så fanns det en tidning där som heter Jakarta Post. Alltså det är en lokaltidning för Jakarta, men Jakarta har över 20 miljoner människor. Så att den lokaltidningen är ju, täcker ju 2,5 gånger Sverige, eller i alla fall 2 gånger Sverige. Och där fanns det ju, som ett exempel, en, där fanns ju en debatt om väldigt centrala muslimska frågor. Det är världens största muslimska land, Indonesien. Till exempel hijaben, som en debatt som var många gånger fränare och tuffare. Där allting verkade kunna komma upp. Alla aspekter kunde komma upp på bordet. Och det diskuterades och frågorna gick höga. Och det var alltså i en tidning i ett muslimskt land. Alltså en debatt som aldrig skulle kunna föras i Sverige. Så det säger ju en hel del om debattklimatet i Sverige och om den intellektuella, ska man säga, egentligen debattnivån som vi har i vårt land, som jag anser är onödigt låg helt enkelt. Den behöver inte vara så låg, men den verkar sjunka hela tiden. Och ja, journalisterna har väl ett litet ansvar här kanske, som jag skulle kunna gå in på mer.
Ja, det är ju ett samtalsämne för sig, kan man väl säga.
Ja, det är det.
Som jag själv ju har tillhört i många år. Och ja. vad den ägnar sig åt nu för tiden. Ja, men i introduktionsvideon till den här säsongen för mitt öga så är ju, vad ska man säga, skylten som hålls upp är en ska bort, som jag brukar säga.
Ja, just
om man hanterar besvärliga frågor i svensk debatt. Och när det blir så att till, då ska man tysta den som
det är inte så.
Jag intervjuade David Eberhardt till exempel. Jag tyckte det var så skamlöst att höra hur det kommer mejl till hans chef där det är folk som önskar att han borde avskedas för att han har delaktiga åsikter eller vad det är. Och det tycker jag talar lite grann om. Det var hur det har utvecklats med polariseringen, det här att det är svårt att hålla sakliga samtal med sina meningsmotståndare.
Ja, det är ju en intressant grej här, det är ju att man hela tiden pratar om mångfald, va? Det är så otroligt viktigt med mångfald, men mångfalden verkar gälla framförallt eller kanske uteslutande och exklusivt en mångfald i hudfärg, va? Skin complexion, va? Där är det väldigt viktigt att vi ska gå runt och förevisa alla nyanser från albinovitt till kolsvart.
Men mångfalden ska bara gälla vissa kriterier.
Ja, men däremot så är man inte så intresserad av en mångfald av idéer. Jag brukade föra fram det när jag jobbade på ett universitet i Sverige. Inte där jag är nu, men där jag var tidigare. Så att det är väl bra att vi har mångfald av idéer. Och det var det som att jag hade... Oroväckande, det var att det var som att frågan var så pass far out och konstig, så att det var som att de jag ställde den till, som de inte riktigt förstod vad jag menade, va? För att de hade sett ljuset, och då kan man inte ifrågasätta det, va? Så att det var ju liksom vad jag ifrågasatte, det var just den här typen av hegemoni och just den här typen av, alltså, religiöst infärgad konsensus som egentligen inte borde få förekomma inom universitetet. Men det tragiska är att det inte är nog med att den förekommer, utan den är allenarådande inom universitetet. Va? Och det är märkligt, eftersom man hela tiden pratar om mångfald, men det gäller inte mångfald om, exakt, det har vi i min bok som du håller upp. Va? Så att jag menar att vi måste ha en mångfald av idéer. Men
skulle du vilja säga då i den här, och varför skrev du svensk mångfaldspolitik? Och det är ju under rubriken också en kritik från vänster. Du,
ja, jo.
Du är ingen högerradikal här som motsätter.
Nej, det är jag inte. Jag är väl egentligen en vänsterliberal, men jag har ju också stora sympatier längre vänsterut, och jag anser att Marx är oftast misstolkad, men jag har ju aldrig tillåt den här testuggande vänstern. Jag tycker det finns goda tankar både hos en del konservativa tänkare och liberala vänstertänkare. Men jag skrev ju den här boken egentligen för att jag ville... Jag skrev den boken egentligen av en enda anledning. Jag ville diskutera det här. Jag tycker det här är en viktig fråga, och jag försökte tänka tankarna till slut. Och det var inte så att jag ville provocera, det var inte så att jag var gossen Rude, det var inte så att jag ville ställa till det. Utan jag tyckte bara att jag gjorde det som en akademiker eller en intellektuell, om man är det, måste göra. Alltså det som vi är betalda för, nämligen att försöka hålla en intellektuell akademisk debatt levande. Och det här är ju hela det här mångfaldsentouraget och hela den här multikulturalistiska ideologin har ju varit så oerhört stark under så lång tid. Och då vill jag helt enkelt, jag frågar mig, vad är det som ligger bakom allt det här? Vad handlar det om? Vad då för typ av mångfald? Och när jag ställde den frågan till mina kollegor för ett antal år sedan, jag frågade dem helt enkelt, vad då för mångfald? Mångfald av vad, frågade jag. Jag tyckte inte att jag fick något vettigt svar. Va? Så att, och då började jag gräva djupare och djupare i det här. Och kom fram till att alla universitet och högskolor hade ett dokument som hette en mångfaldsplan. Va? Alla skulle ha det här. Det var en ukas ifrån socialdemokratin som gick tillbaka till Thomas Östros och ursprungligen hör och häpna till alla som var Mona Sahlin. Det är alltså hon som ligger bakom den totala ideologiseringen, multikulturaliseringen av den högre utbildningen i Sverige. Och så att där har vi det. Och de socialdemokratin lyckades alltså trycka igenom en total ideologisering av den högre utbildningen i Sverige under, ja, det tog inte 2 år, så hade helt enkelt mångfalden, den hade förvandlats från teori till norm, helt enkelt. Va? Den hade blivit en del av universitetets själva grundfundament. Alltså någonting som inte kunde ifrågasättas. Och någonting som då började spridas och trummas ut på alla nivåer, på fakultetsnivåer, på institutionsnivåer och överallt inom universitetet utan att det kunde ifrågasättas. Det betraktades ungefär som ett nytt, ungefär som ett uppdaterat datasystem. Va? Det var på den nivån. Det var så att man informerades. Vi skulle informeras om mångfalden. Va? Det var inte så att man erkände att mångfalden var en ideologi. Va? En ganska radikal ideologi. Och för att skriva till ironin ännu mer, en ideologi som var så märklig så att den vänster som försvarade den här ideologin inte verkade begripa att vad de försvarade var en reaktionär ideologi.
Vad är din huvudkritik mot mångfald? För att det här var väl en god tanke från början, att vi har ju fått många invandrare till Sverige från andra länder och kulturer, och de behöver också få sin plats i universitetsvärlden och så vidare. Är inte det man, jag kan tänka sig att det är grundtanken, men vad är det som har blivit snett här då?
Ja, men man behöver inte en mångfaldsplan för det, liksom. Det är bara att köra in, det är bara antal de studenter som passerar, liksom. Det är bara att låta de studenter som vill läsa på universitetet börja.
Ja, och anställa de som har bäst kompetens eller bäst lämpad.
Det är klart. Men alltså, vad det här var för, det här var helt enkelt att man, det var konstigt och märkligt och häpnadsväckande och perverst på alla möjliga plan. Ett plan som hela den här mångfaldsideologin var märklig på, det var nämligen, alltså som du antyder här, att man sa hela tiden att vi måste komma till rätta med den etniska snedrekryteringen till högre utbildning. Det höll man på och pratade om hela tiden, medan man lät oxpiskan vina över den egna ryggen. Va? Alltså eftersom man talade om ett vitt privilegium på universitetet. Va? Ungefär som att
det kommer väl från USA, det här, white privilege.
Ja, men det är samma typ av självhatande jargong. Va? Ungefär som att om man var färgad eller kom från andra kulturer, så blev man på ett mycket elakt vis marginaliserad, stigmatiserad, exkluderad, och du vet, alla de här flosklerna som identitetsvänsterna använder sig av hela tiden. Men då gjorde jag så här, att jag ville ta reda på hur var det egentligen, var det verkligen så här illa? Och då läste jag ett dokument som heter Mångfald till, nej, vad heter det nu? Det heter Mångfald i högskolan, och det var det här dokumentet som sedan gav upphov till alla de här små adepterna, alla de här små gläfsande valparna som då hette mångfaldsplaner. Alltså det var socialdemokratins urdokument som producerades. Det kom ut på vårkanten 2000. 260 sidor, va? Och där man då väldigt, väldigt, väldigt myndigt och pretentiöst la ut texten om bland annat om den här etniska snedrekryteringen till högre utbildning. Och då studerade jag det här, jag läste det här dokumentet väldigt noga, för jag ville ta reda på hur det låg till. Och då visade sig, Pelle, att man var ju tvungen att komma in på den här rent statistiska kärnfrågan. Hur såg det då ut med den etniska snedrekryteringen? Som ju var grunden för hela den här idén om mångfald i högskolan. Och faktiskt var grunden för hela den här multikulturaliseringen av högre utbildning i Sverige. Och det visade sig att man citerade ett antal källor. Alltså jag använde inte källor som någon annan typ av källor på nätet och så vidare. Så jag gick till de källor som mångfald i högskolan och som socialdemokratin och den här utredningen själva hade använt sig av. Och det visade sig där att bland annat så var det någon som sa att ja, vi har ju studerat här hur det ser ut med den tänkta snedrekryteringen till högre utbildning. Och vi kan inte finna några belägg för att det förekommer en etnisk marginalisering av icke-svenska. Det kan vi inte hitta. Och någon annan utredning som man också använde sig av, eller som man var tvungen helt enkelt att citera i ärlighetens namn. Där skrev man att det är klart att det kan finnas en liten tendens åt det hållet. Men den tendensen där det visar sig att människor från andra kulturer i något lägre grad studerar vid högre utbildning, den kan förklaras med klassbakgrund. Helt enkelt. Så att om man då rensade för det som heter klasstillhörighet, om man helt enkelt jämförde svenskar och iranier till exempel, eller svenskar och turkar och så vidare, utifrån samma klasssegment, va? Då upphör det i princip helt den här svaga tendensen till etnisk snedrekrytering.
Jag har inget statistiskt underlag, men har inte svenska universitet varit väldigt bra på internationellt utbyte genom tiden?
Ja, det är klart de har, va? Men jag vill bara avsluta detta. Så att var det här dokumentet då tvingades, men ganska hastigt och liksom lite nervöst vispade undan. Men vad de var tvungna att erkänna, det var att det fanns liksom inget problem, va? Och då kan man ju ställa den här naturligtvis försökliga frågan. Men varför håller ni på med ett dokument som heter mångfald i högskolan om det inte finns ett problem? För hela den här multikulturella euforin och den här självkritiska eller ibland självhatande euforin bland akademiker och politiker i Sverige när det gäller högre utbildning. Det handlar ju om att det fanns en skräckinjagande etnisk snedrekrytering. När det gäller de ungdomar som läser på inom högre utbildning. Och sen visade det sig att det här standarddokumentet som ska diskutera detta erkänner då att det finns inget problem. Va? Man skriver ett dokument på 260 sidor som ger upphov till mångfaldsplaner från, alltså, tvärs genom hela landet. Okej. Och sen är det tyvärr så att det finns inget problem.
Ja.
Det finns ju för fan ingenting man ska ändra på, va? Men, det är ungefär som, förstår du vad jag menar?
Egentligen har jag två följdfrågor på det här. Därför att jag har ju läst boken och jag ser hur du argumenterar. Du öser på med argument som är övertygande och som ger sken av att det här är något svamligt som har trillat in, som katten har släpat in, och det är egentligen inget problem. Men då tänkte jag så här när jag läste boken, att spelar det någon roll vad du säger?
Alltså, nej.
Det känns som att det är inga sakargument som biter på det här. Det kommer att fortsätta ändå. Jag vet inte. De kommer att peka åt dig och försöka fösa dig åt sidan och säga, nu får du vara tyst, Göran. Vi ska genomföra det här nu. Så du,
ja, jo.
Gika rummet, eller jag vet inte. Alltså.
Tyvärr är det så att jag tillhör den minoritet som jag, nu låter kanske lite pretentiöst, men som har faktiskt sakkunskap och som argumenterar på ett sätt som inte är ideologiskt. Va? Men universiteten har ju under lång tid och i allt stigande grad kommit att domineras av av människor som inte borde vara där, för att uttrycka lite artigt.
Jag skulle snarare säga att det som har börjat komma till Sverige är ju det som har synts i USA under en längre period, nämligen att det blir politiserat i de universitet.
Ja, det är fruktansvärt politiserat, och det skapar en hel kader av människor som ägnar sig åt det som på engelska kallas för groupthink, va? Där man ser till sin egen lilla akademiska odlingslott. Eller man gör väl egentligen inte det, utan man bara faller in i den jargongen som alla har, va? Och man skulle kunna utgöra, jag pratade med en god vän i Hongkong för många år sedan, då diskuterade vi, sa han att det handlar kanske inte om värderingar eller överhuvudtaget eller någonting sånt, utan det handlar om att man tycker det är skönt att tycka som alla andra, va? Det är det som är så skönt, för det kräver så oerhört lite.
Vem som har skapat det här tyckandet från början, då kan man ju fråga
sig. Ja, det kan man fråga sig. Men att vad man nu gör...
Det kan ju inte komma från ingenstans. Det måste...
Nej, men det är väl... Nej, det är en bra fråga. Men alltså, vad det handlar om då, det är att man om det, man känner att det finns en generell tendens, någon slags åsikt, någon typ av analys. Va? Den kan vara hur ytlig som helst, va? Eller hur djupsinnig som helst, som dominerar på en institution eller en fakultet, så faller man elegant in i den jargongen själv.
Och, för att man vill fortsätta med sitt och har ingen lust att bråka.
Ja, eller man vill passa in helt enkelt. Det var, jag hade en väldigt trevlig kollega på ett ställe, jag säger inte var, men hon höll på med något som hette djur i vård. Och det här var ganska länge sedan nu faktiskt, och då var det så att och det här har ju slagit lite grann ut. Man inser att ha djur i olika typer av vårdsammanhang, det kan handla om äldreboende eller ungdomar med sociala svårigheter eller kanske också med som har utvecklingsproblem och så vidare, va? Att du är djur, det kan vara hästar, det kan vara katter och hundar. Oerhört, oerhört bra. Det skapar en gemenskap. Men hur som helst, hon var tidig med detta. Och då blev det så här att det gick liksom som en slags vind genom institutionen. Annars någon otäckt vind. Där det liksom antyddes att det hon höll på med var irrelevant. Och då märkte jag hur den ena efter den andra föll in i lite en lätt sarkastisk jargong mot den här min kollega då, som jag tyckte och fortfarande tycker är en förträfflig människa. Va? Men det var så, då märkte jag hur den här flockinstinkten, hur den blommade ut och hur hon blev då betraktad som udda och som om det här var... Alltså det var helt enkelt någon dominerande han eller hona högt upp hade viskat det till några ungefär lika eller halvdominerande hanar och honor längre ner. Va? Och sen spreds det här som en slags otäck elak vind, va? Någon slags åsiktsvind överallt. Va?
Ja, ja. Det behöver inte bara röra sig om universitetsvärlden. Utan det
är... Nej, men det här är det liksom. Ja, exakt, så här är det överallt. Och jag tyckte det var obehagligt. Och det värsta med allt det här, det var att det fanns inga sakargument alls i det här. Det var bara så att man hade kommit fram till, man hade beslutat sig för att hon skulle frysas ut. Och så frystes hon ut, helt oavsett vad det var som den här kvinnan hade kommit på, eller som hon ville ägna sig åt. Och som det hade varit en enorm fjäder i hatten om de här figurerna som satt i institutionsledningen hade begripit vad hon ägnade sig, vad hon sysslade med. Ja, men det gjorde de inte. De såg henne som ett hot istället för att ta vara på de enorma kontaktytor och alltså den kompetens som hon kunde ha dragit in. Så att, tyvärr är det en sån här flockmentalitet som sprider sig. Och det här är inte, jag vill inte hänga ut den här institutionen, utan det här är ju, eller människor eller överhuvudtaget, det här är bara en generell tendens som jag tror, jag vet inte hur det är i andra länder. Riktigt, men jag, tyvärr är de här tendenserna starka i Sverige. Va? Och det är en slags flockmentalitet, och det är också en slags antiintellektuell
form. Du är ju sociolog, har du inte funderat på det här med en ska bort tendensen i samhället, att det är också en gruppdynamisk fråga. Jag tänker tillbaka på mitt liv och vad man har varit med om i olika situationer, speciellt där gruppdynamiken håller på. Då blir det jättegärna att man pekar ut, ja men det är han den där, det är Antons fel. Så ska man bort med honom och så tror man att gruppen kommer att reparera sig när han är borta. Det visar sig ju i 102 fall av 90 att det blir ju inte alls så. Problemet är kvar. Men det här kanske har liksom överförts på samhällsnivå på något sätt. Jag försöker vara lite filosofisk här och undra var den här tendensen kommer ifrån.
Ja, det är mycket...
Vad säger sociologen i det?
Jag vet inte, men alltså en reflektion man kan göra omedelbart, det är naturligtvis den att vad man istället bör göra när någon ifrågasätter eller har någon ny infallsvinkel, det är att man bör vara oerhört tacksam för den här kritiken eller de här ovanliga ingångarna som den här personen erbjuder. Va? Antingen är det så att den här personen, om en person ifrågasätter ett generellt paradigm eller ett generellt förhållningssätt, så bör vi oavsett vara tacksam mot den här personen. Och det är av två skäl. Antingen är det så att den här personen har fel, va? Och då är det så att då har vi varit tvungna att tänka efter riktigt, va? Och täcka upp för den typen av faktiskt felaktig kritik. Va? Täcka upp för den typen av kritik som den här personen riktade mot oss. Alltså en kritik som inte riktigt höll vatten, va? Som inte riktigt funkade. Men då var den här personen då erbjöd oss faktiskt, det var att vi var tvungna att skärpa våra knivar så att vi insåg att vi faktiskt hade rätt. Va? Och då säger vi tack så mycket för att du tvingade oss att fundera efter det här, att verkligen fundera över det här. Va? Mycket bra. Eller andra alternativet som ju är ännu mer uppenbart, att den här personen faktiskt visar sig ha rätt. Och om den personen har rätt, då måste vi naturligtvis lyfta på hatten ännu mer, va? Och säga tack så hemskt mycket, för vi hade ju massa inbildningar här om att så oavsett vad utgången är, så måste vi lyfta på hatten till den som ifrågasätter oss. Men i Sverige så är det, vänta lite grann, jag är inte klar, men i Sverige så är det tvärt om. Det är tvärtom så, och inom akademin utmärker sig tyvärr, tror jag, på ett väldigt olyckligt sätt här. Jag tror att inom akademin så är det särdeles vanligt att människor då som är vetenskapliga och intellektuella, va, eller åtminstone har ambitionen att åt det hållet, va, att de man stoppar, förhindrar, trycker ner och försöker bortse från alla som ifrågasätter en egen övertygelse. Och vad som då händer två saker. Dels så blir den argumentation man har allt mer extrem, allt mer fanatisk, allt mer totalitär, va? Allt mer liknande någonting som Orwell skulle kunna skriva om. Va? Och dels så blir den allt mer ihålig, allt mer storvulen, allt mer maktbrunstig, maktlysten. Och allt mer meningslös. Va? Den radikaliseras och blir trivial och aggressiv som ett direkt resultat av att man spottar och försöker förringa och bagatellisera all kritik. Va? Så att det här är ju, vad man då ger sig själv, det är ju tidernas björntjänst. Va? Man tror att man kommer undan genom att försöka motarbeta och ignorera all kritik. Men konsekvensen blir istället att man blir infantil och aggressiv. Och det tjänar varken en själv eller samhället på. Va? Den här analysen som jag har här, den är ju oerhört banal. Men den här har ju inte 9 av 10 prefekter eller dekaner. Jag skulle inte hålla med mig. Och det är det som är skräckenjagande i svenska intellektuella.
Du är ju en av dem i Sverige som för fram det här. Tufft.
Ja.
Och modigt, men jag har ju sett det förekomma i amerikanska poddar framförallt som diskuterar de här sakerna, så har man länge pratat om det här i USA. Så
exakt.
Men den här analysen, för egentligen pratar vi om identitetspolitik, skulle jag vilja påstå. Och då är ju också frågan, jag har alltid betraktat det som att vänstern liksom, jag var i Prag 1989 vid nyårsskiftet och jag blev sjuk där, så jag hade dubbelsidig öroninflammation, så jag var liksom inte med i de här festligheterna och så, utan jag hade varit på någon klinik och skulle ta en taxi hem till hotellet, och då åkte vi förbi någon sån här allé och folk kastade liksom tomteblås och facklor flög ner mot vägen, så, och den här chauffören, han vände sig mot mig och så sa: No communism. No communism. No communism. Det var liksom, nu är det slut på den här jävla skiten som vi har haft så länge. Och vad, vad hände med vänstern då? Ja, de hade ju inte kvar någon så att säga vänsterideologi att trösta sig med. Och då är i alla fall min teori att då måste man ju liksom, då får man lämna det här med arbetarklassen och så får man ta i tur med något annat än de här ekonomiska, ja, den syn som har legat till grund för marxism.
Ja,
och då blir det identitetspolitiken istället. Nu tar vi liksom, företräder vi minoritetsgrupper, och det är därför det kommer in sådana här dokument. Att nu ska vi vara liksom mer jämställda än jämställda, så att säga.
Ja, jo, det har du rätt i. Det har du rätt i. Nej, men det är en övergång. Vänstern, när de här utopierna pajade 89, då var ju vänstern villrådig, och sen så sökte de med ljus och lykta efter något annat liksom, som de skulle kunna, någon annan ism, någon annan ideologi som de skulle kunna, liksom stoppa på sig. Och det blev ju postmodernismen då, skulle jag vilja påstå, som istället hånar alla utopier, hånar alla system, hånar all typ av samhällelig optimism och rycker på axlarna och alltihopa. Så man övergick från en extrem till en annan, och man kan ju se det här alltså rent individuellt psykologiskt också, som en människa som står öga mot öga med sitt totala, ska man säga, alltså sitt intellektuella sammanbrott, va? Man ser det i ögonen att allt jag trodde på har pajat. Ja, då gör man helt om och börjar hylla det som är en fullständig motsats till marxismen och alla de här stora tankesystemen, liberalism och konservatism och vad det är för någonting, nämligen postmodernism. Man övergår från att hylla utopin till att förakta den helt enkelt. Och, och sen ur detta kommer då senare multikulturalismen, som är mycket, mycket nära besläktad med postmoderniteten naturligtvis.
Ja, just det. Men nu, bara för en kort tid sedan, så skrev du en debattartikel i nättidningen Kvartal, och det är utifrån din nya bok.
Ja, just det.
Den heter, nu ska vi hitta det i anteckningarna här, för jag har inte fått tag på den än. Ja, det är bättre du säger det själv.
Ja, den heter då, den kommer ut på Routledge i mars nästa år, 2021. Den heter Masochistic Nationalism. Och med underrubriken Multicultural Self-Hatred and the Infatuation with the Exotic. Och jag kan ju ge lite kort bakgrunden till den här boken. Det var alltså 10 år sedan, så satt jag på ett café i Addis Abeba och funderade kring begreppet nationalism. Och vad jag då gjorde var att jag funderade så att kan det inte finnas någon typ av nationalism som är motsatsen till det vi normalt tänker oss som en nationalist. Alltså en människa som är lika besatt, lika hängiven, lika intresserad i alla fall av den egna kulturen som en klassisk nationalist, som en högergök eller en högerpopulist. Men inte för att hylla den här kulturen, utan för att kritisera. Alltså en besatthet, men inte för att idealisera, utan för att häckla och trampa ner. Så att jag googlade, och då dök det upp genast där, pang! Då dök det upp ett begrepp som heter negativ nationalism, vilket var också det som jag hade letat efter. Jag googlade negativ nationalism och så dök det upp där. Och det var en essä som heter Notes on Nationalism. Och han som skrivit den var faktiskt ingen mindre än George Orwell.
Ja, och, ja, vem annars höll jag på att säga. Ja, och han är ju orolig, för han har sett i framtidskikan från 1925 ja, fram till vad som skulle komma till. Ja. Men det är klart att det finns redan då medan det ville han.
Ja, jo visst, så var han, alltså var han, när han pratade om begreppet negativ nationalism, så var då Orwell skissa där. Det är, skulle jag vilja påstå, jag kan säga det redan nu, för annars så kanske jag bara glömmer det, för det här är egentligen väldigt, väldigt viktigt. Han skissar på någonting som man skulle kunna se som en, som han har korn på någonting som växte fram under 70-80 och som är oerhört starkt nu, nämligen begreppet multikulturalism. Alltså begreppet negativ nationalism. Det är alltså en människa som är oerhört intresserad av den egna kulturen, men hela tiden kritisk, negativ, skeptisk och som känner en ständig, och det skriver Orwell om också, som hela tiden får en kick av att dra den egna kulturen i smutsen, i gruset. Va? Och det här menar jag passar väldigt bra in på det som man skulle kunna beskriva som den multikulturella typen. Va? Den multikulturella journalisten, den multikulturella politiken. De håller på precis på samma sätt. Så att när Orwell pratar om negativ nationalism så har vi det. Va? Det är en mycket, mycket god approximation av dagens mångfaldskorrifier. Så, att det, oh, förlåt. Så det är ju ett oerhört intressant begrepp. Sen, sen så har han i den här essän som heter Notes on Nationalism ett annat begrepp som är nästan ännu intressantare. Och det är ett begrepp som heter Transferred Nationalism. Alltså det är alltså en transfer, det betyder att det är en nationalism som är överförd eller exporterad till en annan kultur. Va? En kultur, säger Orwell då, overseas. Alltså en kultur på andra sidan oceanerna, va? Långt, långt borta. Och då menar han inte Nya Zeeland eller Australien, utan en exotisk, ogenomtränglig, impenetrable culture. Va? Som är mycket, mycket främmande för oss. Det kan vara den thailändska kulturen eller Vietnam eller exotiska religioner och så vidare. Va? Och då menar Orwell så här, då säger han så här, att där har vi alltså en transfer, någon som är en överförd nationalist. Det är en människa som kan uttrycka exakt samma nationalism, exakt samma romantik, exakt samma hembygdskult, exakt samma identitetssnack, va? Och sentimentala självbild och så vidare, som en klassisk nationalist, va? Som en högerextrem i Sverige, med den lilla intressanta skillnaden att det inte är här utan det är någon annanstans. Det är inte här utan det är långt borta.
Men man hyllar den andra helt enkelt.
Man hyllar den andra och man gör det med exakt samma retorik som en högre tok skulle hylla den svenska myllan. Men det intressanta här är att de här som Orwell kallar transferred nationalists, alltså de överförda nationalisterna, de vet, säger han, de vet att de kan inte hålla på så här och babbla om det brittiska kungadömet eller liksom brittiska imperiet eller danska kungar eller svenska historien. För det är politiskt omöjligt. Va? För då skulle de bli inkallade till chefen eller studenter eller kollegor om man jobbar på ett företag. Skulle ifrågasätta detta. Va? Därför, menar Orwell, så tar de sin frustrerade nationalism. Så tar de ett interkontinentalt flyg. Va? Och sen kan de ge uttryck för exakt samma romantiska, idealiserade, aggressiva, naiva, nationalistiska extremism någon annanstans. Ja. Och det är helt riskfritt, för ingen ser. Och då säger Orwell iskallt, det säger han för att vi ser inte vad det handlar om. Helt enkelt. Det säger Orwell. Och jag tycker att den här analysen är fruktansvärt.
Svensken packar sin väska och åker till Grekland och öppnar den där och säger hur fantastiskt det är i Sverige.
Just det.
Ja, just det. Så höga skatter och bra socialt skyddsnät.
Och så pratar de om, eller man kan åka ännu längre bort till Vietnam, eller man kan åka till Syrien eller Jordanien där jag själv är. Va? Man kan tänka sig massa Mona Sahlin eller för den del Reinfeldt eller vem du vill. Va? Som man skulle kunna kalla en överförd nationalist. De kommer hit. Och sen så när de väl kommer hit så kan de gå loss i vilken typ av storvulen nationalism som helst. Va? Och ingen skulle liksom, ingen skulle syna deras kort eftersom ingen riktigt förstår vad det handlar om. Man tror bara att de är hänsynsfulla gentemot andra kulturer. Men den aggressiva nationalism som de ger uttryck för, exakt samma som en högergök skulle ge uttryck för här, liksom i Sverige. Förstår du? Och den här, och vad jag då gör är att jag försöker föra samman den negativa nationalisten och den överförde nationalisten. Va? Och då fokuserar jag på dels självhatet och förblässen för andra kulturer, plus nota bene, det faktum att de hela tiden går igång på det. Va? Att de får en kick i hela den här vad ska man säga, att hela tiden jämföra sitt eget land ofördelaktigt med andra kulturer. Va? Och då tänker jag mig en masochist. Va? En masochist i klassisk mening, det är ju en människa som upplever sexuell njutning i en situation. Va? En självvald, frivilligt självvald situation av sexuell underkastelse. Va? Men då, vad jag då gör är att jag försöker föra upp den här masochistiska tanken till en kollektiv samhällsnivå där. Och då blir en masochistisk nationalist, som då är mitt nya begrepp. En masochistisk nationalist, det är en människa som upplever politisk njutning i en situation av kollektiv politisk underkastelse.
Är det här då vi har, vad heter hon, Gudrun Schymans talibantal?
Ja, men Gudrun Schyman är ju, skulle jag vilja påstå. Jag tror att om Orwell hade kunnat lyssna från sin grav så skulle han antagligen nicka bifall och säga att Schyman, hon är en, vad jag kallar en överförd nationalist helt enkelt. Och Mona Sahlin är ju ett jättebra exempel igen. Hon dyker upp, ja, som du märker hela tiden.
Ja, hon är min lilla i söndagsintervjun i P1 här och sa att trots skandalerna hon har varit med om, är hon nu väldigt stolt över det här arbetet.
Ja, men hon är min lilla favorit på det lilla omvända viset. Alltså, jag tycker att hon förkroppsligar oerhört mycket av det som jag anser är skadligt i den svenska politiska debatten. Förlåt Mona, men så är det.
Ja. Var det hon som sa att vi inte hade någon kultur i Sverige?
Ja, hon sa det. Hon var iväg någonstans och så blev hon intervjuad av en turkisk ungdomstidning. Och så sa hon att det vi har i Sverige, det är bara dans kring gran. Så att, dans kring midsommarstången och sådana töntiga saker. Det ni har i Turkiet, det är en mycket mer autentisk och rik kultur. Så att rasismen i Sverige, det är bara det beror bara på vår avundsjuka.
Men alltså, allt det här är ju falskt.
Ja, men alltså,
om man tar med flyktingsituationen i Sverige, så tror jag att det hela tiden lever ju stoltheten under ytan, under den här falskheten. För det är ju faktiskt så att människor söker sig hit i Sverige.
Jo, men det är också
det gör de ju förstås därför att de tycker att det verkar vara bättre att vara här än att vara då till exempel i Afghanistan. Ja,
men ställer man en fråga till några av de här då, som jag kallar masochistiska nationalister. Så ser de ju mycket besvärade ut alltså, för att då klär man, det är ju ett sätt att klä av dem väldigt lätt, va? Men där finns en intressant sak som du har varit inne på här. Just, det finns en bockfot, va? Det finns en man skulle kunna kalla det en örnklo under den här självförmjukande ytan, va? Där man hela tiden framhåller att man är tolerant och alla är så mycket bättre. Det finns något mycket, mycket obehagligt och mycket arrogant och fruktansvärt självmedvetet i den här svidande självkritiken. Och det är nämligen detta att vi kan leva utan den nationalism, utan den hembygd, utan den känsla av närhet och tillhörighet som alla andra människor måste ha för att överleva. Vi kan skita i detta. För vi har blivit så föränderliga. Vi har blivit så eteriska. Och vi är jetsättare från det ena internationella mötet till det andra. Och vi ler överseende åt alla dem vars pass räcker mer än 3 månader. Men det är den här, vad ska man säga, jetsättande globala eliten som håller på så här. Va?
Ja, som till exempel.
Jag har ett exempel.
Vi har elbilar och vindkraftverk och snart är vi klimatneutrala och vi är bäst i klassen.
Det kan, man, Ja, men det kan man inte, man kan inte erkänna det här, utan man håller hela tiden på med den här ytliga, alltså en ytlig självkritik som under ytan döljer en fruktansvärd arrogans och självmedvetenhet. Alltså det andra, helt enkelt, det andra kallar hem, det andra kallar minnen, vänner, trofasta vänner sedan länge, och till slut en kyrkogård där familjen kommer att återförenas. Det kallar de här multikulturella jetsättande typerna för fascism. Alltså hembygdskult och hembygdskult är fascism. Det finns en annan aspekt när jag ändå är inne på detta som jag tycker ännu mer konkret visar på det ihåliga och det fruktansvärt svidande otäcka i hela den här självkritiken. Och det är nämligen så, va, att kulturer som präglas av självkritik, det är kulturer som utvecklas. Självkritik innebär att man säger, det här är inte bra nog. Vi måste göra det bättre. Vi måste göra produkten snabbare, säkrare, mer miljövänlig. Va? Så i den här självkritiken, va, så finns det en annan bockfot, en annan örnklo, nämligen att det innebär att vi utvecklas som satan hela tiden. Och så säger vi till andra kulturer, you are so proud of who you are. Och vad man då skulle, det kanske inte är medvetet detta, men det finns åtminstone en omedveten, icke-reflekterad ytterligare oförskämdhet i detta, nämligen att vi säger att ni kan väl gott vara nöjda med det ni har, det är inte mycket att ha, va? Men håll ni er på er nivå och utveckla inte er, va? För att då kommer ni att hota oss. Alltså den här vänligheten och toleransen gentemot andra kulturer är mycket otäck.
Jag tycker du motsäger det lite grann.
Jag vill slutföra detta. För att vad vi säger då till dem är att ni kan hålla er där, så kan vi åka till era länder. Så har vi det här utomhussot som vi kan betrakta. Och så kan vi se det som är naturligt, det som är evigt och det som är oföränderligt. Så kan vi tycka att det är fint, och så kan vi säga att vi försvarar den multikulturella paletten på jorden, va? Där vissa är fattiga och vissa är rika. Va? Så att det är ett sätt för den globala, nyliberala eliten att befästa sina privilegier. Va? Multikulturalism, alltså.
Du nämner ju också att självkritiken kan vara positiv.
Exakt kan det vara. Ja, jag motsäger, utan jag visar bara på, om man gräver lite mer i den här multikulturella toleransen, så luktar det ganska illa, helt enkelt.
Ja. Men det gör vi inte något rätt i Sverige.
Nej, det finns inte något rätt i Sverige. Jag skriver ju också
om det är mycket illa. Jag får inte ihop det här riktigt. Du är ju själv kritisk mot kritiken, så att säga. Och då blir du ju också kritisk mot Sverige. En av dem som kritiserar hur vi gör.
Ja, jag tycker inte att det finns någon utsägelse här. Utan det finns en diskurs på ytan. Och så finns det en diskurs som ligger längre ner. Va? Och den diskursen som är... Alltså de tjänar olika syften, helt enkelt. Va? Den ytliga diskursen om tolerans och öppenhet och självkritik eller självhat, va, och exotifiering och sentimentalitet overseas och så vidare. Den tjänar ett syfte att framställa sig själv som god, va, tolerant, öppen och så vidare. Men under ytan så finns det en, skulle jag vilja påstå, en järnhård kolonialism, va, som handlar om att behålla de privilegier vi har. Och det här klassisk konservativ retorik som nu upphålls av identitetsvänstern, som har släppt, glömt, struntat i, och man kan uttrycka det ännu hårdare, va? Struntat i alla de vänsteraspekter som var heliga för bara 30-40 år sedan.
Ja, du har glömt en sak som vi kan ha som avslut möjligen, och det är ju skammen. Alltså, ja. Så fruktansvärt i det fagra Sverige, för att vi just är så privilegierade och rika och har det så bra, och det är varmt vatten i kranarna och vi får sjukvård och allt möjligt.
Precis.
Skolgång och
ja.
Datorer och allt vi kan önska oss egentligen. Så lever vi de flesta på en nivå som är helt otänkbart i de flesta andra.
Just det. Och då, precis.
Skäms fruktansvärt. Och ja, vi ska kompensera för det här med våra elbilar och vårt miljövänliga handlande och allt vad det nu kan vara. Så sluta äta kött för det förstör ju världen och allt möjligt sånt här som ska kompensera för det här dåliga samvetet.
Ja, det har du helt rätt i. Och det är också så att det räcker med att man sticker till Filippinerna till exempel och ser plastföroreningarna i Filippinerna. Det är inte bara Manila utan det är hela landet. Om man då tänker att man har satt in lite åtgärder där istället. Va? Men istället så ska man då ge sig på alltså svenska som ju är egentligen globalt sett fullständigt poänglöst. Va? Man ska ge sig på och hacka på och angripa den svenska miljöhanteringen som globalt sett är liksom i fullständig ligger verkligen i tätgruppen. Ja. Det är då, där också kommer det här självhatet in som ju är helt improduktivt.
Jag berättar en kort anekdot. Jag har en sommarstuga ute vid havet här och det var en fruktansvärd storm här för någon vecka sedan och så kom vi ut i stugan och hela stranden såg ut som en krigszon. Det var uppskjutna gamla ruttna träd och det var ris och det var gräs och det var gammal vass och en hel vassrugg hade tydligen lyfts upp och placerat sig 25 meter upp på land.
Jaha.
En liten plastgrej hittade jag där. Det var någon som tydligen har tappat en liten grön rem som hade flutit i land.
Ja,
det fanns inget människoskräp i det som hade blåst upp på stranden. Inte något.
Nej.
Så det är inte våra plastpåsar det här handlar.
Nej, det är det inte.
Det är väl det du var ute efter.
Men det verkar som, jag kan avsluta med det här då. Ett litet uttryck att det finns, det verkar inte vara intressant hur det verkligen ligger till. Utan det som är viktiga är att vi utsätter oss själva för en riktigt härlig, svidande förutmjukelse. Va? Vare sig det gäller hur vi hanterar miljön eller hur vi hanterar homosexuella eller hur vi hanterar olika typer av minoritetsgrupper. Det spelar ingen roll hur sanningen ser ut. Va? Det spelar ingen roll att den svenska miljöhanteringen är unikt framgångsrik i globalt sett. Utan det handlar om att vi ska kritisera oss själva. För det får oss som är så bra. Va? Och det var det så att jag sa för några år sedan i en intervju. Så sa jag så här att det finns saker som, alltså när det gäller den här typen av frågor så finns det saker som vi hela tiden verkligen uppmuntras att säga fast det inte är sant. Medan det finns andra saker som vi verkligen inte får säga fast det är sant. Det liksom summerar lite grann den här svenska kompletta intellektuella förvirringen. Att det handlar om moral, det handlar inte om hur saker och ting ligger till. Utan det handlar om moral och det handlar framförallt att man ska stå på rätt sida och så ska man falla in i den här kören. Och så ska man känna att det är oerhört varmt och skönt och tryggt och fint i den här kören. Och jag kommer bestämt att ha kvar mitt jobb nästa år. Liksom. Så illa har det blivit. Och ja, vad individen tog vägen i den här ekvationen, det kanske du kan förklara bättre. För det förstår inte jag. Alltså. Men vi kan väl nöja oss med det här.
Inte just nu. Mark, tack för att du var med i mitt öga.
Tack Pelle, tack för att
jag får prata med dig någon fler gång framöver.
Ja, absolut. Och tack själv för ett mycket trevligt samtal. Det var väldigt kul att lyssna på dina åsikter också Pelle. Och vi ses snart igen.
Gör vi.